Tjabba, då är Tidaholmspodden tillbaks igen. Lördagen den 3 september så blir humorfest på Sagabiografen i Tidaholm. Thomas Järveden kommer bjuda på Sveriges roligaste konsert och Fredrik Andersson kommer bjuda på grym stand-up. Detta vill ni inte missa. Förköp och förbokning av biljetter. Kontakta Tidaholmspodden på Facebook eller Instagram. Där kommer även mer information om kommande fest komma. Varmt välkomna till Sagabiografen lördagen den 3 september. Så, då var Tidaholmspodden tillbaks igen och dagens gäst befinner sig uppe i Stockholm där hon bor och skriver och producerar musik. Hon heter Malin Kristin. Välkommen till programmet.
Tack så mycket. Hej.
Hur är läget uppe i Stockholm så är det i maj då?
Idag så är det ganska varmt äntligen. Jag tycker att det har varit inte så jättetrevlig vår. Ganska kallt. Det har varit i hela Sverige kanske. Men nu fick jag ett till ett la också för att du säger det. Jag är från Borås från början. Ja. jag brukar inte säga la, men jag blev nog inspirerad av det.
Ja.
Men det är bra. Det är bra i Stockholm. Ja. Det är fint väder och det är härligt. Ja.
Gött. Men vi gör som vi brukar göra, Malin. Vi hoppar tillbaka lite till uppväxt och skoltid och så. Vart är du född och uppvuxen?
Jag är från Brämhult. Det är där jag har bott i hela mitt liv tills jag flyttade till Stockholm när jag var 19. Då. I Borås, helt enkelt.
Hur minns du uppväxten då? 1-6 om vi tar det. Först hade du lätt för dig i skolan och tyckte det var kul att gå till skolan?
Ja, jag måste faktiskt säga, jag tänkte tillbaka en del på min uppväxt och har insett att jag har haft en otroligt bra uppväxt. Det är liksom en väldigt ljus tid i mitt liv, skulle jag säga. Och jag kände alltid att jag hade vänner i skolan. Jag tyckte det var kul att gå till skolan. Alltså jag kan liksom inte minnas när jag var ung att jag var så här, åh nej, nu ska jag till skolan, det vill jag inte. För att jag hade på något sätt ångest för någonting eller sådär. Jag tyckte det var roligt att gå till skolan. Och jag till och med tyckte att det var kul att plugga. Jag hade inga problem med det. Jag tyckte det var roligt att lära mig grejer. Så skoltiden har varit en ljus period i mitt liv faktiskt.
Ja. När du gick här låg- och mellanstadiet då, började du med någon sport? Eller började du med musik eller dans? Eller vad gjorde du på fritiden?
Ja, dans gick jag i. Typ en gång i veckan eller något sånt där. Det tycker jag var väldigt kul. Jag testade liksom på någon sport för att mina vänner gjorde det. Men jag var så otroligt ointresserad. Det var inte min grej. Alltså jag testade på fotboll en gång går jag på. Och jag fattar inte vad grejen, varför ska man springa efter den här bollen? Jag vill inte stå på planen och typ göra en låt typ, i mitt huvud. Alltså det var liksom, jag var så otroligt osportslig faktiskt.
Ja. Hur var det med Lucia och sådana grejer i skolan då? Var det någonting du var?
Jag kommer inte ihåg om jag var just Lucia en gång. Men jag var med. De hade lite melodifestivaltävlingar i skolan. Och det var jag med i några gånger med mina kompisar. Jag var så jättelänge inför det och tog det skitseriöst. Och så jag sjöng mycket på skolan. Liksom, skolavslutningar och lite sånt där.
Ja. Vad hade du för artister när du var här nu då? Upp till, från 1 upp till 6, vad hade du för artister, melloartister eller andra som du såg upp till? Eller
just det.
Affischer på väggarna eller, jag vet inte.
Den åldern, jag växte upp i Spice Girls eran.
Oj.
18, så den, alltså 90-tal, början på 2000-tal. Det var väl typ dem.
Ja.
Som kanske jag lyssnade mycket på. Ja. När jag var så liten liksom.
Ja, precis.
Det tror jag nog. Ja.
Det kanske har ändrat sig med åren. Det är inte Spice Girls så längre.
Nej, precis. Det är det inte.
Nej. Vad, när vi går vidare då, 7-9 då, det blir lite mer plugg i skolan, måste lägga manken till eller så. Hur funkar det? Rullar det på lika lätt här?
Ja, jag skulle säga att det blev en väldigt stor förändring i mitt liv när jag började 7:an, för att då bytte man skola. För högstadieskolan var inte på samma ställe då. Och då blev det väldigt så här, att man var tvungen att växa upp väldigt snabbt, kände jag. Jag kände att när jag fyllde 13 så gick jag från att vara barn till tonåring. Liksom. Ja. Väldigt markant, för att det var ett helt annat klimat på den skolan jag gick på där. Så det var väldigt speciell period. Jag upplevde att det var väldigt roligt dock. Jag hamnade i en klass med 3 av mina närmsta kompisar som gick på den andra skolan som jag gick på tidigare. Så att vi blev ju skittajta liksom under högstadiet. Vi var 4 kompisar som hängde hela tiden. Och plugget, jag liksom pluggade väldigt mycket, tog det seriöst. Var hängiven åt det och åt min musik. För jag var redan driven då med att jag ville jobba med musik.
Ja. Sjöng du i kör eller något? Eller var du med i något band här den här tiden?
Jag sjöng aldrig i någon kör, gjorde inte. Men jag liksom hittade lite olika sätt att uppträda på. Alltså jag uppträdde på skolan, jag uppträdde ibland på någon, jag vet inte, företagsfest. Eller på Stora torget i Borås hade de lite tävlingar och så. Ja, just det. Jag var med faktiskt i talangtävlingar när jag var 12 och 13 i andra länder. Så jag var ganska hängiven, skulle jag säga, då.
Ja, hur gick tävlingarna? Minns du de första tävlingarna du var med i då?
Ja, den första tävlingen jag var med i, då var jag 12. Och då, det var faktiskt i Egypten, i Kairo. Det var väldigt speciellt. Jag hade en sånglärare som kom från Rumänien från början. Och hon hade hört talas om de här talangtävlingarna för barn. Som var väldigt stora i resten av Europa, men de var inte så stora i Sverige då. Och frågade om jag ville skicka in en låt. Och så skickade in en låt dit och så visade sig att det skulle vara en av de här internationella då, sångtävlingarna som skulle vara i Kairo. Och då var det barn från hela världen liksom. Och det var första gången jag var med i en tävling. Och det var väldigt speciell upplevelse. För att Mubarak, presidenten, hans fru skulle komma och dela ut priset till vinnaren. Och det var med en kamera. Och det var, alltså det var liksom, jag ska prata engelska intervjuer. Jag kunde inte prata engelska. Och, det var en otrolig upplevelse. Faktiskt. Och sen gjorde jag en liknande grej i Rumänien där hon då var ifrån året på. Då kom jag 3 i den tävlingen. Ja. Vilket jag tyckte var skit. Det var så här, wow, liksom skitballt. Året innan i Egypten så jag tror inte man fick en placering. Det var bara så här 1, 2, 3 eller sånt där, tror jag. Ja. Och det var också första gången jag uppträdde, så det var inget, det var bara en ball upplevelse i sig.
Ja. Var när du har varit iväg på de här 2 resorna du nämner nu då, var familjen med eller hade du med någon sångcoach eller något sånt, eller hur funkar det?
Ja, min familj var med och min sångcoach var med, så att hela min familj var liksom med. Mamma, pappa, min lillasyster och sångcoachen var med både i Egypten och i Rumänien. Vem som betalade för mig kommer på nu. Jag undrar vem det var, om det var mina föräldrar som... Okay. Det kan inte vara så billig resa hela familjen och att det kajade där för min sångtävling. Men ja, de var fett supportive och var taggade.
Ja. Vad, när du är på gymnasiet här nu då? Eller när du går 7-9 här, hur går tankarna då? Finns det bara en inriktning för Malin att det ska vara musikgymnasie, eller tänker du i andra banor att jag ska plugga ekonomi eller samhäll som alla andra, eller hur funderar du?
Precis. Alltså jag vet inte varför, men det kan vara att jag bara på något sätt har en väldigt envis personlighet med vissa grejer, eller att jag är principfast eller någonting. Men när jag, från det att jag var barn, alltså jätteliten. Och någon frågade mig vad jag ville jobba med, så sa jag att jag vill vara artist. Och sen när jag blev lite äldre och också fattade att jag tyckte det var roligt att sjunga. Eller förlåt, att skriva låtar. Men då så sa jag att jag vill vara artist som också skriver låtar till mig själv. Så att jag har alltid varit såhär, det här ska jag göra. Jag bara fick för mig det när jag var liten. Sen har jag bara, det har liksom inte varit något annat alls.
Nej. Vart blir det gymnasiet för dig då?
Då blev det musikgymnasiet.
Fanns det i Borås eller?
Ja, precis. Då gick jag på Bäckingsgymnasiet. Estetmusik.
Ja. Var programmet som du förväntade dig de 3 åren? Eller var det tuffare eller för lätt? Eller vad tyckte du om gymnasietiden?
Ja, vad tyckte jag om det? Jag tyckte väl att det kändes som att många som hade sökt in till Bäckingsgymnasiet musik var lite så här, de kanske inte var lika säkra på att det var exakt det här de ville jobba med som jag var. För mig var det ju det här första steget till något som sen skulle bli något annat steg och till något annat. Men det kändes som att det var lite olika ambitionsnivå rent musikaliskt, tyckte jag nog. Jag vet inte riktigt om jag minns det som att där, wow, det var asbra musikutbildning så. Men samtidigt så var det absolut rätt val för mig att gå där. Alltså jag skulle absolut inte velat gå något annat.
Nej. Har du några speciella minnen från gymnasietiden? Satte ni upp någon show eller bjöd in boråsarna på något stort event eller ute och uppträdde eller något speciellt gymnasietiden nu med klassen?
Med klassen? Alltså jag på skolan så sjöng man ju lite då och då ibland. Liksom, i aulan och kaféet och så. Det var väl typ det. Jag vet att jag sjöng på någon tennismatch som var i Borås. Alltså en stor tennismatch mellan Sverige och Ryssland tror jag var.
Okay.
Och lärde mig ryska nationalsången för det. Och det sändes på TV och så här. Och det var ju någon lärare som frågade om jag ville göra det. Men annars så, nej. Alltså rent skolmässigt så. Alltså det jag gjorde med talangtävlingar eller andra grejer, det gjorde jag för att jag gjorde det. Det var inte något som riktigt var via skolan.
Nej, utan det var mer fritiden och egen intresse liksom.
Exakt, ja.
Yes. Var gymnasietiden då? Är party någonting för Malin att ut och dansa på krogen? Eller tar du skolan ruskigt seriöst och hoppar
alltså,
den
jag
delen?
Jag tycker nog att jag har haft en ganska så bra kombination av det, måste jag ändå säga. För jag upplever att jag verkligen också var ute och festade och hade roligt och gjorde såna grejer. Och ändå så var jag väldigt fokuserad på skolan också. Jag hade nog haft hyfsat bra balans mellan de två grejerna. Sen så tycker jag att alltså, i gymnasiet så är det ju väldigt mycket att göra. Det var mycket plugg ändå.
Ja.
Så det var inte den lättaste perioden egentligen. Man hade ju inte jättemycket fritid.
Nej.
När man gick i skolan.
Hur var utelivet i Borås här då? När du blir 18 och sånt och går ut och partar. Tyckte du Borås hade mycket att erbjuda? Eller drog du dig till Göteborg, Stockholm och andra ställen? Eller?
Ja, alltså jag upplevde att jag inte har varit jättemycket i Borås uteliv. För att, det var ändå så att jag flyttade till Stockholm när jag var 19.
Okej,
ja. Så att då hade jag bara 1 år på mig att gå ut till Borås. Och det var inte heller alla klubbar som är öppna för 18-åringar. Så att jag var liksom några gånger ute i Borås. Det tyckte jag var kul. Liksom. Men jag kan inte riktigt säga att jag har haft jättemycket utekvällar i Borås faktiskt. Det var mer typ hemmafester och sånt då.
Ja. Vad tycker dina föräldrar och lillasyrran om när du gick i gymnasiet och det? Drog du hem med någon stor hemmafest och halva kåken revs? Eller var du en skötsam tjej?
Nej, men jag har nog ändå varit hyfsat skötsam, måste jag ändå säga. Sen tycker jag att jag har haft väldigt bra relation med mina föräldrar. Alltså att de alltid varit så här, det spelar ingen roll om du har druckit jättemycket, ring och så hämtar vi dig.
Ja, men det är gött.
Ja, precis. Jag har haft ganska bra relation med dem kring så alkohol och sådana grejer. Ja. Så jag känner inte att jag kände mer under högstadiet att jag smusslade med grejer än under gymnasiet.
Ja, ja.
Ja.
Yes. Men vi kör en första kort paus innan vi studsar vidare i ditt spännande liv.
Sena nätter, tomma glas, du har varit där ett tag. Det blir ganska segt i längden. Samma folk ute på stan, samma ställen hemma fan. Du är bara en i mängden. Och andra börjar säga då down, du vill göra likadant. Gå på parmiddag på helger, träffa vänner och familj. RSVP plus en till. Ooh. Är du kär i kärleken eller kär i mig? Ja, vi känner knappt varandra, kanske inbillat dig. Vill du ha närheten eller bara en tjej? Någon att hålla om en fredag eller ta ut på dejt. Vill du ha, vill du ha, vill du ha, vill du ha någon att hålla om eller vill du bara ha mig? Du var på redan från start, tusen frågor och massa krav. Snälla chilla, ta en dag i taget. Så hur tänker du kring barn? Tycker tre är optimalt. Du har inte ens fått se mig naken. Jag äter kött, du är vegan. Bor på landet, jag i stan. Du sa det löser vi i längden. Du är trygg, jag är spontan. Kompletterar ju så bra.
Så, då var vi tillbaks igen. Men Malin då, när man tar studenten i Borås då, var det något stort för dig och stort firande?
Det var absolut. Jag minns det väldigt, väldigt tydligt när studentflaket rullade ut från Borås, eller från Bäckenskolan och ut på gatorna i Borås, att jag var så här, okej, det här är, nu ska jag flytta. För jag visste då att jag skulle flytta till Stockholm. Och att mitt liv skulle ändras. Det var nya äventyr på gång. Och det var en väldigt häftig känsla. Och då kände jag att jag var otroligt klar med Borås. För jag ville vidare. Helt klart.
Ja.
Så då var jag, det var en ballkänsla. Jag var taggad på livet.
Ja. Vad sommarjobbar du här innan du drar upp till Stockholm? Eller drar du till Stockholm direkt efter studenten?
Ja, så jag drog till Stockholm i augusti. Så det var 2 månader då i Borås. Och då sommarjobbade jag på ICA, vet jag.
Ja.
Mm.
Var det något att ha eller var det mest för att dra in lite cash till boende i Stockholm?
Ja, det var ju för att dra in cash. Ja. Obviously.
Ja, precis. Men då kommer du upp till Stockholm. Då är du 19 år. Det är inte så gammalt. Hade du släkt kontakter uppe i Stockholm så du kunde hänga med direkt, eller var du ensam?
Jag var helt ensam. Jag kände ingen. Jo, jag tror jag kände en person faktiskt. Lite halvt. Liksom. Men det var verkligen... jag var helt ensam. Så det var en utmaning. Alltså, överhuvudtaget att flytta hemifrån är en utmaning från början. Tycker jag. Det är väl ett stort steg i allas liv. Nu, okej, nu ska jag bo här. Jag ska göra det här. Jag ska fixa min mat. Jag ska betala hyra. Och att göra det i en ny stad där du inte känner någon. Det var väldigt speciellt. Men otroligt, otroligt lärorikt.
Ja. Hur tyckte du det var att komma upp till Stockholm då kontra Borås då? Det är så mycket, mycket större liksom, och tempot och alltihopa liksom. Var det något som passar ditt liv när du kommer upp här? Gillar du högt tempo och full fart och att det händer grejer?
Ja, jag hade ju velat flytta till Stockholm ganska länge. Alltså jag kände ju det att när jag tar studenten då vill jag flytta dit. Så jag gillade det här storstadslivet jättemycket. Jag kände att jag passade in där. Personen jag var med mina drömmar och musikbranschen i väldigt stor Stockholm. Så att jag var, det kändes helt rätt. Men däremot så upplevde jag att Stockholm var mycket kallare än vad jag trodde. Så jag tyckte att det var väldigt svårt att komma in i stan. Jag tyckte att grannarna var lite speciella. Det var inte som jag. Alltså när jag hade växt upp i Brönhult, så det är en annan grej.
Ja, ah, jo, det är klart. Alla hälsar på alla och alla vet vem cykel det är liksom som står där.
Ja,
liksom.
Det är mycket kärlek runt omkring som man inte hade reflekterat över alls. Men när jag kom till Stockholm så insåg jag att oj, det var ganska ensamt första perioden i Stockholm, tyckte jag.
Mm. Vad gör du när du kommer upp till Stockholm? Börjar du jobba eller pluggar du, eller vad hittar du på?
Mm. Jag pluggade på Kulturama ett år. Singer-songwriter-utbildningen där. Och det var ju också en av anledningarna till att jag flyttade till Stockholm. Då, för jag hade sökt till den här utbildningen och kommit in. Och det gjorde ju ändå att det var lättare att komma in i stan än om jag bara hade flyttat från ingenstans.
Ja, jo, det är klart.
Ja, för då hade liksom man ändå plugget att gå till. Man träffade lite vänner där. Men det, som sagt, den linjen var bara ett år. Så det var inte så länge. Det var det jag gjorde.
Ja, när du går på Kulturama då, träffar du mycket... Det är klart du träffar nytt folk så sett. Men vad tyckte du om den linjen då, ett år där? Gav den mycket för din fortsatta karriär?
Ja du, helt ärligt så tycker jag att det finns bättre skolor än Kulturama. Det som den gav för mig, det var faktiskt så att det var en lärare som jobbade på Kulturama som hade ett förlag som jag sen faktiskt designade på som låtskrivare. Så att Kulturama gav mig den kontakten som sen gav mig massa kontakter in till branschen. Så det fyllde ju sitt syfte. Men rent utbildningsmässigt så kände jag att nivån var lite sådär halvdan. Och det kändes som att vissa var mer seriösa än andra som gick där. Det kände jag.
Ja, okej. Okay. Mm. Vad tar du vägen efter detta sen då? Vad händer i ditt liv då?
Ja, då blev jag ju då signad som sagt. Efter att jag pluggade klart så jobbade jag i några månader på något företag. Vad kallar man det? Mötesbokare var det typ. Alltså jag var typ telefonförsäljare. Ah, okay. Ringde till folk och skulle boka möten. Och det var ett fruktansvärt jobb.
Okay,
jag var jättedeppig. Alltså det var verkligen... det var inget kul. Och sen... Efter att ha gjort det en månad så fick jag från ingenstans ett samtal. Från en kille som heter Tony Malm. Som då var lärare på Kulturama. Som hade sett mig sjunga och spela ett egna låtar på en konsert vi hade där. Typ ett år tidigare eller någonting. Och så ringde han upp mig och så sa han att han hade ett förlag. Och han undrade om jag skulle vara intresserad av att signa med dem.
Oj.
Vilket är så här väldigt sjukt. Jag skulle nog säga att det är mitt enda bananskal in i branschen jag riktigt har haft. För det var ju verkligen det. Att få samtal och bara, vill du signa som låtskrivare här? Så. Och i det läget så var jag... Jag var inte så taggad på att skriva låtar till andra. För jag ville ju vara artist. Samtidigt så kände jag att... Det var också en otroligt bra fot in i branschen. Att liksom träffa massa producenter, låtskrivare, bli en bättre låtskrivare, bli bättre sångare genom att vara i studio och sjunga hela tiden. Så jag skrev på, jag signade med dem. Och sen så var jag där i 3 år eller någonting. Och då under de 3 åren så fick jag jättemycket kontakter in till branschen. Och samtidigt så jobbade jag på Skorett, jobbade jag 50% för att få in någon lön. Och sen så varje dag jag hade som var ledig så körde jag sessions liksom med folk och skrev.
Okej. Okay. Mm. Men hur mäktigt är det att få det här samtalet du får där av han då? Att du ska bli signad liksom. Tror du ens att det är sant liksom? Att du, för du har ändå inte varit uppe i Stockholm så länge och får den chansen liksom.
Nej. Alltså jag kommer ihåg att jag, alltså jag hade ändå varit i Stockholm i 1,5 år när jag fick det här samtalet. Men det jag var, kommer ihåg jag var förvånad över var att jag kände när jag gick på Kulturama så kände jag mig väldigt annorlunda mot de andra i klassen. För jag skrev låtar på ett annat sätt som var lite mer kanske förenklat än vad folk skrev. Och jag hade börjat stivla väldigt mycket på mig själv som låtskrivare. För att jag var van vid att skriva en låt under ganska lång tid. Jag kunde sitta och fila på låten skitlänge. Och sen så uppträdde jag med den här låten någonstans med en talangtävling eller whatever. Men under Kulturama så var det så att då skulle skriva en låt per vecka eller något sånt där. Och jag tyckte att det var skitjobbigt. För jag var så perfektionist. Och jag fick för mig att jag inte var bra. Liksom. Så att när jag fick det samtalet att han valde att ringa mig av alla i min klass. Då blev jag lite chockad. Så frågade jag, varför ringde du inte de här personerna? Och då sa han, nej men du skriver mycket poppigare låtar än vad de gör. Och då var det lite så att ja, jag skilde mig ur mängden. För jag skrev på ett poppigare sätt. Och det var också det som de gillade som var nice. Så det var en väldigt speciell grej. Jag precis som en shit, fan, jag är ju bra på att skriva låtar. Så man ska, ja, man ska inte vara för hård mot sig själv.
Nej. Var, nej. De 3 åren här nu när du är signad, Malin, då, var, är du ute och gigga mycket då? Eller skrivs det mycket då? Eller är det binda mycket kontakter och... Eller skriver du låtar åt andra? Eller vad ger de här 3 åren där nu då?
Jag ser de här 3 åren någonstans lite som en sorts lärlingsperiod. Alltså att komma in i musikbranschen. Att bli bra på att skriva alla de här grejerna. Få kontakter. Man får nästan stel som någon typ av skola. Så. Vissa går ju exempelvis och pluggar på ett väldigt känt... En väldigt känd skola i Övik som heter Musikmakarna. Där jag pluggade 1 år, sen är det praktik 1 år, sen liksom så. Jag skulle säga att de här 3 åren jag blev signad på det här förlaget var lite som någon typ av skola för mig faktiskt. Bli bättre i studion på att skriva, träffa folk. Och jag fick inte ut jättemycket låtar under den här perioden. För att jag var inte på en ashög nivå, jag var liksom en nybörjare. Ja. Men det, jag skulle säga att det gjorde mig vassare de här åren. Det gjorde mig bättre.
Hur tuff tyckte du det var att komma in i musikbranschen då? Även fast du är signad här nu då. Hur är klimatet mot dig? Ja, du är tjej. Liksom, spelar det någon roll? Fördel, nackdel alltså, eller inget alls?
Ja, alltså... Just det förlaget jag signades på, det var liksom ett nystartat förlag, så det hade inte funnits så länge. Vilket gjorde att de var så otroligt drivna med att sätta mig i sessions. Alltså sessions heter det när man skriver med producenter eller låtskrivare i deras studios. Så att de var så här, men fan vill du skriva Malin, vill du skriva Malin? Jag upplevde ändå att folk var väldigt trevliga mot mig, måste jag faktiskt säga. Däremot skulle jag väl mer säga att jag inte alltid har varit den som har varit mest kaxigast och tagit mest plats och sådär. Och det vet jag inte om det har att göra med någon typ av könsroll som man automatiskt har hamnat i. Att när jag har varit i min studio i början och första åren så lyssnar jag så mycket på alla andras idéer. Ja, men den vet säkert bättre för den har ju så mycket mer erfarenhet än vad jag har. Eller den, eller den, eller den. Istället för att bara, men fan min... melodi jag tog fram här, den var alla skitbra.
Så ja, det är klart.
Vet inte Ja, det kan vara kanske en grej som för att jag var tjej, eller för jag var tjej. Gud, nej, men det kanske var en sån grej som är skillnad kanske om jag var kille. Som jag har försökt jobba på genom åren, att ta mig plats och tro mer på alla mina egna idéer.
Ja, och sen bygger du upp ett eget självförtroende, och som du säger, du tror mer på, alltså ju säkrare du blir, det är klart att de som sitter vid mixerbordet eller ditten och datten i studios, det är klart de är duktiga på sin grej, men din grej är ju den grejen du kommer att leverera till dem. Liksom, sen kan man ju bolla idéer och hitta på nya så, men det går inte alltid att hitta på nytt, för då är frågan om det du gör är, aha, men det kanske är halvbra, okej, varför ska alla grejer göras om liksom, det kanske inte är, men jag menar sen det är klart, detta är ju början också av din karriär liksom, så det, det kanske inte har med könsroller att göra, jag bara undrar lite så.
Ja, alltså jag tror att det är lite både och. Alltså jag tror dels att när man är ny på något jobb och du är ung, då tror jag att automatiskt att du är väldigt så lyhörd. Och bara, ah, men shit, det här, det här, det här. Men jag tror också någonstans att jag var liksom för lyhörd. Att jag ser ibland folk i branschen som är unga och killar som bara köttar och bara, men det här är min idé, jag tycker den är skitbra. Och liksom varför? Det är inte säkert att deras idé är bättre än någon annans. Men de bara tycker det. Och det är ju någonting som tar en väldigt långt, måste jag säga. Som jag har försökt lära mig genom åren. Så. Att tro på mina egna idéer. Och det, ja, det kan ha att göra med att jag är tjej faktiskt. Eller så är det en personlig grej, men jag tror faktiskt lite att jag är tjej.
Ja, okay. Hur har det varit med under uppväxten här nu och då, hur har det varit med självförtroende och grejer då? Har du trott på, jag tänker du har varit iväg på jättemycket tävlingar och allt sånt. Jag menar komma trea, ja det är ju bra, men det är två före dig ändå. Eller inte hamna på pallen. Är det viktigt för dig eller är det viktigt att få respons på det du gör istället då? Att du kanske får feedback att det här, tänk på detta till nästa tävling eller gör så här eller?
Just när jag kom tre där, det var jag bara jättestolt över. Alltså det kan jag inte minnas alls. Jag var såhär, åh vad dåligt. Jag var
såhär, nej, men då, nej, det är klart, då är det ju 12 år, men jag tänker längre.
Men grejen var att i andra talangtävlingar, jag var med i en talangtävling som heter Lingman & Company. Någon gång, två gånger kanske bara. Men det var så mycket deltävlingar, sen var det final och grejer, så det kändes som att man var med i så många av dem. Ah, okay. Och där kom jag vann den i hela landet en gång. Och sen den andra kom jag tvåa. Och då var det Andreas Wik som, om du vet om det, som vann. Så att där, det tror jag gav mig en boost. För att det gick så bra där för mig. Hade det inte gjort det, det tror jag säkert hade knäckt mig för mycket. För att när man är lite yngre så är man så himla, man tror liksom att men om det går bra i den här tävlingen, då betyder det att jag är skitbra. Eller om det går dåligt, då betyder det att jag är skitdålig. Vilket inte stämmer. Det är ju också olika typer av uttryck. Vad gillar juryn liksom?
Ja, jo, det är klart.
Det har man ju fattat i äldre ålder. Att det är ju, musik speciellt är ju väldigt, det är väldigt svårt att säga vad är bra eller vad inte är bra. Jag vet ju folk som har varit med i de tävlingar som det inte går bra för, men som det går bra för nu. Liksom.
Ja, så, jo. Ja. Det behöver ju inte försvinna allt på en gång. Liksom.
Nej, alltså verkligen inte. Så att man tog det väldigt ändå seriöst, de tävlingarna. Alltså, väldigt seriöst, lite för mycket kanske egentligen. Men som tur var så gick det bra, så det gav ju mig bara boost.
Ja. Är det du själv som har satt press på dig genom uppväxten och inom musiken här nu, eller har du haft något tryck hemifrån, eller är du rätt hård mot dig själv när det gäller till att skriva och leverera?
Jag har satt väldigt mycket press på mig själv, varit väldigt hård mot mig själv, för att jag har målat upp en bild av ett liv som jag vill ha, och jag har fattat att det krävs väldigt mycket hårt jobb för att komma dit. Däremot så har jag liksom varit för hård mot mig själv. Och det har jag varit tvungen att nu i äldre ålder vara så här, okej, det spelar ingen roll om jag, nej nu måste jag jobba, nu måste jag göra det här, nu måste jag göra det här. För att om man är pressad och jobbar så blir det ändå inget bra av det liksom. Jag försökte hitta någon typ av balans mellan, när man är kreativ, de bästa låtarna man skriver det är ju när man har roligt. Liksom. Ja. Man behöver inte alltid pusha sig själv till det hårdaste tills man liksom dör typ. Så ja, men det, och det tror jag, jag tror att det kommer från mig själv. Alltså jag kan liksom inte riktigt minnas att mina föräldrar var så här hårda mot mig. Men däremot så har jag väl ändå, alltså det är inte så att de har varit så här, skitsamma, du behöver inte plugga. Så de har ändå brytt sig väldigt mycket om att vi ska plugga och vi ska överföra grejer och så. Ändå gett oss en push liksom, till att göra saker, våga vara med i talangtävlingar, och de har skjutsat oss fram och tillbaka och så. Och sen så tror jag också att mina föräldrar, jag upplever dem ganska så ändå framgångsrika i det de jobbar med. Och det tror jag också på något sätt satte press på mig. För jag var så här, men jag vill också ha ett framgångsrikt liv. Och då kanske man är ännu mer hårdare mot sig själv.
Mm. Vad, efter de här tre åren när du var signad där nu då, vad, bryts kontraktet med dem? Eller har du bara skrivit på tre år? Eller skriver du 1+1+1 hela tiden? Eller hur funkar det?
Ja, efter att jag gjorde kontraktet så har jag faktiskt inte varit senast en låtskrivare. För att jag har istället gjort så att jag har signat med olika förlag på olika låtar. För att är det så att du signar med ett förlag så får det förlaget 30% på allt du skriver. Oavsett vart, om du skriver något hemma så får de 30% på det. Liksom. Ah,
okay. Och
jag kände väl lite så här, jag vet inte om det är värt det. Så att istället så började jag jobba med lite olika förlag. Så att om det var en förlag, exempelvis ett förlag som heter Cosmos. Som har gjort att jag fått ut väldigt mycket låtar åt artister i Asien. Alltså J-pop och K-pop.
Okej.
Då så har ju de tagit varje låt då. Som de har fått ut, så har vi signat just den låten. Så att så där har jag jobbat med olika förlag sedan dess.
Ja. Hur tycker du det har gått av de senaste åren? Tycker du att du har fått ett uppsving eller känner du att det pikar än? Eller jag tänker det har varit tre år, ja, men det har varit pandemi och grejer i alla fall i över två år.
Mm. Mm.
Vad gjorde det liksom? Gjorde det att du skrev mer och fick, givetvis fick gigga mindre? Det kan jag räkna ut, men var det ändå en bra tid för dig att kunna skriva mycket?
Ja, alltså pandemin tycker jag inte har varit en bra tid att skriva mycket, för att jag skriver oftast med andra människor, vilket gör att du måste gå ut och träffa andra människor, du måste ta dig till studion via tunnelbanan. Okay. Och det blev ju lite lugnare helt enkelt, för att folk var rädda för, man sitter i en liten studio, man vill inte sitta för nära varandra, så att, det var ändå, jag upplevde inte att det var en sån här extrem kreativ period på grund av pandemin. Däremot så var jag själv ganska kreativ ändå. Alltså jag skrev mycket, men det hade jag gjort även om det inte var pandemin. Jag tror att det hade blivit ännu mer att jag skrivit om det var inte någon pandemi.
Ja, okej. Okay. 2020 där då, Malin, då släpper du en duett ihop med Myra Granberg.
Precis.
Hur kom ert samarbete upp? Eller låg ni under samma bolag? Eller hur funkar det?
Ja, alltså jag hade 2020 några dagar innan Sony liksom stängde ner. För jag senare på Sony då som skivbolag. Innan de stängde ner sitt kontor. Alltså för, på grund av pandemin. Så var jag där och signade.
Ja, ah, okej.
Vilket ju var tur i oturen kan man ändå säga. Att jag lyckades signa innan pandemin kom. För annars så vet jag inte, det kanske hade tagit jättelång tid. Innan signingen där hade skett. Och Myra hade ju signat där för ett tag sedan. Och letade sin nästa singel. Och vi hade jobbat med samma låtskrivare och producent. Som heter Joakim Budde väldigt, väldigt mycket. Myra hade jobbat med honom väldigt mycket till hans andra projekt som har släppt på engelska som heter Mairo. Jag vet inte om du känner till det, men ja, det hade hon i alla fall gjort tidigare innan tills mitt hjärta grunde blev så stor då. Så att då byggde hon till svenska. Men så vi i alla fall sa, alltså branschen är ganska liten så man träffar på mycket folk hela tiden. Och vi bara, men ska vi träffa en session, vad kul typ. Och så skrev vi Salt i såren den dagen. Och då var det så här, men gud, vem ska sjunga? Ja, men va? Vi sjunger en vers var, det kan bli en duett kul typ. Och sen så ville hon släppa den. Och det ville jag också gärna göra. Så att så här, vi släpper den ihop. Ja. Via Sony. Och det blev min då första singel som jag släppte under Malin Kristin, mitt artistnamn då.
Ja, precis. Hur var det att få ut den liksom på Spotify och överallt liksom?
För mig var ju det väldigt stort. I och med att jag tidigare hade jobbat som låtskrivare och skrivit till andra människor. Men att jag ju hela tiden kände att jag vill också vara artist. Men den chansen hade inte riktigt kommit för mig. Och jag försökte verkligen. Jag gick på så mycket möten och försökte signa. Till slut så blev jag signa på så andra. Så att när det var, den här låten var ute, jag såg mitt namn där. Det var jättestort för mig. Och väldigt roligt att släppa den med henne också. För hon är så himla grym. Så det var en otrolig första låt att släppa.
Vart var ni ute och spelade med låten första gången ihop då?
Ja, alltså den här låten släpptes ju alltså maj 2020. Eller vad det nu var. Ja, precis. Släpptes dagen innan min födelsedag. Maj 2020. Vilket gjorde att vi liksom kunde inte spela den här låten utan någonting. Typ, för att pandemin kom. Vi har spelat den en gång. Och det var på Cirkus i mars. Innan låten hade släppts. Då var hon förband till Miss Li. Och då så frågade hon om jag ville vara med och sjunga den låten. Och det var ju jätteballt att få stå på Cirkus och sjunga våran låt.
Ja, det tror jag 17.
Det var riktigt coolt. Det var det vi hann med.
Ja. 2021 sen Malin då skriver du en låt till Eurovision där, men inte till ett svenskt bidrag utan till ett maltesiskt bidrag.
Precis.
Varför blev det inget svenskt bidrag, eller har du skickat in i Sverige och, eller hur funkar det?
Med den låten tänkte du just, eller?
Nej, jag tänkte överlag. Mm. Alltså, den fattar jag att du hade skickat dit. Men jag tänkte, hade du skickat in till svenska Mello det året också?
Inte som artist. Jag kommer inte ihåg om jag skickade in någon som låtskrivare. Jag minns inte det. Det var inget fokus i alla fall. Sen ibland så, man har skrivit så mycket låtar. Så ibland kan det ju vara att så här, någon artist bara, men jag skickar in de här låtarna. Typ, så man ser man kommer. Men det är inget jag minns.
Ah, okay.
Men den här låten Kemikast då, som den heter, som Destiny från Malta tävlade med, den skrevs alltså typ 2 år tidigare eller något, som innan den skickades in. Den skrevs på ett camp, ett songwriting camp tillsammans med 2 andra killar som är skitgrymma, och vi hade inte någon tanke på att den skulle komma till just Destiny då, för vi kände inte ens till henne, utan vi skrev en låt som passade perfekt för henne sen, för att det var verkligen som att vi hade hennes alltså, stora röst i åtanke när vi skrev den, och så det blev så ballt sen när vi fick höra om henne, och hon spelade in låten, och då passade den som handen i handsken, och då skickade hon in den och så kom den med där. Så att det var lite av en sån tillfällighet någonstans ändå.
Ja, men hur var det att få med en låt i Eurovision liksom? Det är ändå den största musiktävlingen som finns i Europa liksom.
Mm. Ja.
Det måste vara coolt.
Det var otroligt coolt. Det som var ballt var att låtarna släpps ju typ en månad innan Eurovision är eller något sånt där. Och när Kemikast släpptes så helt plötsligt så blev den vinnartippad. Så på alla bettingsidor så var det så att den låten var topp 3 liksom. Att vinna Eurovision. Och det var ganska sjukt. För då var jag så här, men shit, har jag skrivit där vinnarlåten i Eurovision? Så att det blev väldigt mycket media kring det. Alltså, då var jag med SVT och TV4 och ja, lite olika tidningar och grejer. För att det var ganska sjukt liksom, att den var tippad att vinna. Sen dock så kom ju Måneskin som ju blev bara en världssuccé och bara här, knockade ut alla. Så låten kom på sjunde plats, vilket vi då var lite så här besvikna över. Vi bara, fan, sjunde plats var dåligt typ. Men egentligen är det liksom sjunde plats i Eurovision på 10. Eurovision är ju jättebra. Så att egentligen när jag kollar tillbaka på det så är det ju skitkrymt. Babe, are you hurting? Are you alright? You look like an angel that's fell from the sky. And boy, you keep talking, massaging my ego. With your unoriginal, no pickup line. Hell no, what you gonna do? Hell no, I am not your honey. Hell no, I don't want your money. Got it wrong, I ain't into dummies. So baby, it's not a maybe. Yeah, I'm too good to be true. There's nothing in it for you. So if I show some skin, doesn't mean I'm giving in. Not your baby. Je me cache. Je me cache. If you don't get it.
Så det var ju bidraget där som hamnade på sjunde plats vi lyssnade på precis. Men du sa det blev mycket skriverier i tidningarna här och TV4 och alltihopa. Hur var Malin som mediatränare då? Var du duktig på att göra intervjuer här?
Ja, men jag tycker nog att jag var helt okej. Alltså, hade jag varit lite yngre så tror jag att då är det lite svårare. Men det blir ändå, alltså, när man är lite liksom, äldre så är det ändå, du kan ändå tänka till lite innan du svarar. Så, du är inte riktigt lika nervös. Så att, ja, men jag tyckte att det blev ganska bra ändå.
Ja, gött. Ja. Huvudsaken är att du är nöjd i alla fall.
Ja.
Ja. Var Mello 2022 då? Då var du med själv här nu.
Mm. Ja, precis.
Hur kom det sig?
Ja, helt ärligt. Jag hade ingen tanke på att vara med i Melodifestivalen. Jag jobbade på min EP som heter Kär i kärleken under sommaren. Och den skulle släppas i september, slutet på september. Och jag tror att det var 2 veckor innan den skulle släppas eller något sånt där, så ringde min A&R på Sony upp mig, David Mortimer. Och så sa han, du fan Malin, ska vi skicka in någonting till Melodifestivalen? Och jag var så, nej men jag vet inte riktigt om jag var så taggad på det, sa jag då. Och då sa han, ja men så här, fan den här låten som du skrev i somras, ska du inte skicka in den och lyssna på den låten? Och så här, vet inte. Men så började jag tänka lite. Och så fick jag en väldigt stark magkänsla. Alltså jag trodde det var väl dels för att jag hade haft med Shemmy Kass i Eurovision. Och jag var signad på Sony och grejer. Jag fick bara en känsla att jag skulle komma med. Så. Och då så sa jag till David, men du fan, den låten du tipsade om, jag är inte så taggad på den. Men däremot en låt som jag skrev för ett år sedan som heter Synd om dig. Den tycker jag har någonting väldigt speciellt. Lyssna på den. Och då var han så här, nej jag vet inte om jag tycker om den. Han var inte taggad på den. Men då sa han så här, men vi gör så här, vi skickar in båda två. Så att jag bestämde mig dagen innan sista inskickningsdagen att skicka in till Mello. Och det var otroligt spontant. Jag var så här, fan jag kör, vi får se vad som händer typ. Och 2 veckor senare så släpptes min EP och jag hade liksom releasefest för den. Och jag tror, alltså, den släpptes på fredagen, jag tror att det var på måndagen som jag fick ett samtal från Karin Gunnarsson då. Så ringde upp mig och bara, hej det är Karin Gunnarsson, jag vill bara säga, vad tycker du om din låt Synd om dig som du skickat in? Och jag bara, ja, den är bra. Bara, ja, vi älskar den på SVT. Vi vill säga grattis. Du är med i Melodifestivalen. Så jag var liksom inte beredd på det. Alltså jag trodde att jag skickade in 2 låtar. Jag tänkte så här, om jag kommer med så kommer jag alla få reda på det om typ så här 1-2 månader. 2 veckor senare fick jag ett samtal. Så att i början på oktober var det så här, okej, wait. Nu har min EP släppt, men jag hinner knappt bearbeta och liksom fortsätta på den grejen och jobba på nytt sound in i studion inför nya grejer, utan nu är det Melodifestivalen då i ett halvår. Så det var liksom, det var spontant hela grejen alltså. Och jag tror ibland att det är den bästa grejen när man bara känner, fan den här låten tror jag på, jag skickar in den. Och det var ju den som kom med. Hon valde ju den och inte den som min A&R ville.
Nej, precis. Ja, det är bra att tro på sig själv.
Ja, det är det.
Hur var Mellocirkusen, tycker du då?
Det är ju ett sånt otroligt projekt, Melodifestivalen. Och det är någonting som jag ändå inte har varit med om tidigare. Alltså, man får ju en budget per nummer. Hur vill ett nummer ska vara? Ljus, liksom, rekvisita, ska du dansa det? Bara att vara med och designa ett nummer, liksom en show så på det sättet, är ju väldigt få förunnat. Så det var riktigt, riktigt coolt. Och otroligt proffsiga människor som jobbar i produktionen. Alltså Keisha, som jag jobbar med bland annat. Superduktig dansare och som har format mitt nummer. Ja, det är flera som har varit med och format det. Men jättemycket duktigt folk. Så jag var väldigt så positivt överraskad över hela den här grejen, måste jag säga. Riktigt ballt.
Hur var uppståndelsen i din gamla hemstad Boråsa runt omkring där då, när du är med i Mello?
Det var ju väldigt mycket uppståndelse från Borås. De är väldigt stolta så fort jag gör någonting och det är väldigt coolt tycker jag. De hövs väldigt mycket och det var mycket artiklar i Borås tidning, så fint. Jag var med på någon lista, topp 30 under 30 eller något, så var jag först på den listan. I musikbranschen, så de pushade mig skitmycket, det var jättegulligt faktiskt.
Ja, men det är gött att ge tillbaka ändå, eller liksom så. Det är inte alla städer, det är kanske är en fördel att inte bo i en, nu är inte Borås superlitet, men ändå sköj för dig att få tillbaka lite, eller ge tillbaka till dem och de får lite reklam och liksom.
Verkligen, jag tycker att jag uppskattar väldigt mycket att jag kommer från en mindre stad med de här grejerna, för att de tycker ju att det är så stort att vara med i Melodifestivalen, och det är ju verkligen det, men när man bor i Stockholm så blir det som att man träffar på så mycket folk som är musikbranschen hela tiden. Och hälften av dem har gjort det och det och det och det. Alltså, så att det blir liksom sjukt. I Stockholm kan jag känna att man normaliserar så stora grejer. Typ som att vara med i Melodifestivalen, vilket är en otroligt stor grej. Att sjunga inför 3 miljoner tittare. Liksom, hur ofta gör man det? På Sveriges största arena, Friends Arena som jag var på. Liksom. Så att det tycker jag Borås är väldigt duktig på att lyfta fram alla de här grejerna.
Ja. Mellocirkusen, du sa att det håll på i ett halvår. Hur slitigt var det innan du väl står på scen?
Hur slitigt var det? Jag skulle nog säga att det som är mest slitigt är väl att du vill ju göra så bra ifrån du kan. Och hur mäter man det någonstans? Alltså vad som är tillräckligt. Alltså jag började ta sånglektioner och öva på låten varje dag. Jag började träna, jag började liksom, vem ska jag som stylist? Alltså det är alla de här grejerna när man bygger upp ett sånt projekt som det är. Det är ju väldigt tidskrävande och det är väldigt mycket olika delar att ta tag i. Alltså annars är det så här, okej, ut och gigga eller skriva låt eller så. Men här var det liksom så mycket olika saker som man var tvungen att göra. PR, sociala medier, så. Så det var ju slitet och som sagt det mentala, för att man vill ju göra bra ifrån sig. Och man tänker lite så här, har jag gjort tillräckligt, har jag inte gjort det? Och pressen och veta att så här, du ska stå inför så mycket folk och sjunga. Det är ju ändå lite nervöst att veta det. Även om jag måste säga att jag tycker att jag var väldigt lugn genom hela den här grejen. Vilket förvånade mig lite, för jag trodde faktiskt att jag skulle vara ännu mer stressad. Men jag gick väl in i tävlingen ganska mycket med så här, jag ska göra min grej. Så. Jag kommer hem med en låt, jag diggar. Och så länge jag är nöjd med det så är det det som räknas.
Jag kommer aldrig få ett förlåt. För varje gång jag fällt en tår. Jag kommer aldrig någonsin be dig. För jag tror inte att du förstår. Tror inte att du förmår. Och din skugga den kommer förfölja dig. Aldrig någonsin försvinner, bara dölja sig. Så det är inte synd om mig, för det är synd om dig. Det är inte synd om mig, för det är synd om dig. För du saknar empati, kan inte känna som vi. Du har ett tomrum inuti. Det är inte synd om mig. Det är synd om dig. Har velat såra dig så hårt. De sa sjunk inte ner till hans nivå. Men du är mig långt under marken. Och aldrig kommer jag ifatt dig. Inte ens om 1000 år. Och din skugga den kommer att släppa mig. Men för alltid så kommer den följa dig. Så det är inte synd om mig. Nej, för det är synd om dig. Nej, det är inte synd om mig. Nej, för det är synd om dig. Förlåt. Men det är jag som står rakryggad ändå.
Så, och där hörde vi precis din Mello-låt i år. Är Mello någonting, Malin, som du skulle kunna tänka dig i framtiden igen?
Alltså jag ska vara helt ärlig säga att efter jag var med i Mello så var jag ganska slutkörd. För att det är en stor påfrestning. Och efteråt så kände jag så här, nej, jag ska inte vara med igen. Men samtidigt ska man verkligen aldrig säga aldrig. Och det är ett enormt PR-fönster. Och skulle jag vara med någonting som kanske är lite mer Melodifestival-anpassat än den låter jag vara med. Om man skulle känna att det här känns bra, så why not? Liksom. Why not?
Ja. Hur ser sommaren ut för dig här nu? Är du ut på mycket gig eller ligga på stranden och sola och bara låta dig eller?
Det är lite både och. Det kommer vara lite gigs. Det kommer vara studios, alltså skriva musik. Och sen kommer det också faktiskt vara lite ledighet. Jag känner att sen jag var 19 så har jag bara typ köttat på liksom. Och inte riktigt tagit så mycket tid ledigt kanske. Så att jag ska ändå så här, ja, jag ska till Italien, var där i 2 veckor, lite sådana saker. Så det är lite både och.
Ja, gött. Men du, det har varit skitkul att ha med dig i programmet och astacksam att du ställde upp. Så jag vill bara önska en trevlig sommar och så sparar jag ditt nummer. Får vi se om jag kan göra en bokning med dig i Tidaholm framöver så de får se dig här i stan.
Det vore superkul, verkligen.
Yes, men tack för att du ställde upp i podden.
Det var så lite så.
Lördagen den 3 september så blir humorfest på Sagabiografen i Tidaholm. Thomas Järveden kommer bjuda på Sveriges roligaste konsert och Fredrik Andersson kommer bjuda på grym stand-up. Detta vill ni inte missa. Förköp och förbokning av biljetter. Kontakta Tidaholmspodden på Facebook eller Instagram. Där kommer även mer information om kommande fest komma. Varmt välkomna till Sagabiografen lördagen den 3 september.